Oron för en ny pandemi växer efter allt fler fall av fågelinfluensa här i Finland. Mardrömmen är att Österbotten ska bli ett nytt Wuhan. Erika Lind, du är specialforskare vid THL. Borde våra larmklockor börja ringa?
No, för största allmänheten så är risken ju fortfarande väldigt låg. Men det är klart alltid när det handlar om influensa så är det skäl att ta situationen på allvar. För att det där vi känner ju till väldigt bra att viruset muterar och är väldigt svårt att förutse att hur det kommer att bete sig.
Det som börjar som en lokal epidemi bland fåglar har spridit sig till däggdjur, framförallt på finländska pälsfarmer. Enligt THL är fågelinfluensan ren en risk för folkhälsan. Också WHO följer spänt med läge. Och den stora frågan är ju just om en ny pandemi bryter ut ifall människor börjar smittas av det här H5N1-viruset. Så hur allvarlig är situationen egentligen? Det här ska vi titta närmare på här i nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag alltså Erika Lind, du är virolog och jobbar på Institutet för hälsa och välfärd, THL, med de här frågorna. Hör du, hur väntat var det att vi skulle drabbas av en fågelinfluensaepidemi?
No, det var både oväntat och förväntat. Vi känner ju bra till att influensavirusen orsakar pandemier med jämna mellanrum. Senast har vi haft en pandemi 2009 med den här så kallade svininfluensan. Vi har också vetat att vi har av den här H5N1-viruset som sprider sig bland vildfågelpopulationerna i Europa och alltid nu och då har orsakat epidemier bland fjäderfän. Ganska mycket också på sistone, så att på det viset har vi liksom nog sett att det är på kommande. Men det där så måste säga att vi har inte varit i Finland riktigt på alerten gällande de här pälsfarmerna på grund av att vi har haft väldigt lite högpatogener influensa bland fåglar i Finland.
Just det, så vi har inte varit riktigt förberedda på det här i Finland. Varför har då det här viruset plötsligt börjat sprida sig så snabbt just här i Finland nu i sommar?
Det där, i centrala Europa, var man har haft epidemier bland fjäderfä, så har man ju insett den här stora risken och liksom också skydda pälsfarmerna på ett annat vis. Och i Finland däremot, så vi har då i Österbotten en ganska stor pälsdjursproduktion och det har inte liksom riktigt konkretiserats på alla håll den här risken som fågelinfluensan då bär med sig.
Ja, fågelinfluensaepidemin här i Finland verkar i något skede här börja ebba ut. Men nu har nya fall igen påträffat. Så hur allvarligt är läget just nu? Jag menar, är det under kontroll eller finns det fortfarande en risk för en större smittspridning?
No, på det viset skulle jag nog säga att det är under kontroll att det är nu hela tiden färre och färre pälsfarmer var de här smittorna bryter ut. Många interventioner redan tillämpas på de här farmerna och på det viset så kan vi minska på risken på att det uppkommer nya smittor. Även många av de här fågelpopulationerna som har blivit anknutna till epidemierna så har börjat flytta söderut redan. Så på det viset så ser situationen mycket bättre ut. Men såklart, så länge som vi har smittor på de här farmerna så skulle jag inte säga att vi är riktigt herrar över situationen. Inte att det där målet är ju förstås att få de här epidemierna stoppade möjligast fort.
Hittills har 25 fall av fågelinfluensa konstaterats bland vilda fåglar och 24 fall har också hittats på pälsfarmer. Då talar vi alltså om läge i Finland. Jag tänker liksom att det här låter inte sådär jättemycket, men jag antar att mörkertalet kan ju vara ändå stort.
Som ett fall så brukar ju räknas liksom en epidemi, så där kan ju vara allt mellan ett och tusentals fåglar som det berör. Mm. Men det där, nu stämmer det att fortfarande så har Finland haft rätt så lite fågeldödlighet jämfört med vad de har haft i Centraleuropa.
Men vi kanske inte heller har en fullständig bild av läge, till exempel bland vildfåglar, hur ska man kunna veta hur många som verkligen bär på fågelinfluensan? Och det kan väl öka snabbt också?
Ja, fågelinfluensan är ju i grund och botten fåglarnas infektion. Och flera fågelarter så kan ju vara symptomfria, till exempel ändfåglarna. Och vi känner alldeles bra till att kliniskt friska djur kan bära på det där influensasmittan. Det som nu är lite märkligare är att det börjar också smitta till sådana fågelarter som vanligtvis inte har brukat bära på det där viruset och att det här
gäller nu ett sådant högpatogenärt virus som också orsakar hög dödlighet bland fåglarna.
Och sen förstås det att fågelinfluensan nu har lyckats smittas vidare från fåglar till däggdjur. Det här väcker ju stor oro också internationellt, för det här man inte sett i så här stor skala förut. Hur mycket allvarligare gör det här situationen?
Det anses nog på det viset att det alltid är en risk när däggdjur insjuknar. Och handlar det om ett enstaka vilddjur så brukar den ju inte smitta vidare någon annan. Inte. Men i en sån här situation var många däggdjur bor väldigt tätt ihop, så där får ju viruset sen sprida sig och kan smitta en stor del av populationen och replikeras där. Och medan det här sker så kan det också börja mutera. Det vill säga att det kan börja anpassa sig och den kan börja få såna egenskaper som den kanske inte hade tidigare. Och såna egenskaper som anpassar det där viruset till att orsaka sjukdom eller smitta andra djur lättare.
Du säger här att viruset är högpatogenärt. Kan du förklara, vad betyder det?
Det är en sån här term som används till att beskriva sjukdomen som den orsakar bland fåglar. Och mekanismen är ungefär den att finns det vissa mutationer i viruset så då klarar den av att orsaka en sån här systemisk infektion. Medan den i vanliga fall inte skulle kunna göra det. Alltså den kan infektera olika slags vävnader i djuret.
Det är ju främst inburade pälsminkar som fågelinfluensan nu har lyckats sprida sig till. Och det här har väckt kritik mot pälsnäringen. Och bland annat den tyska virologen Isabella Enkerle har i ett uppmärksammat ex-Twitter-inlägg uppmanat Finland att inte leka med elden och stänga alla pälsfarmer. En hur stor risk är de här minkfarmerna, pälsfarmerna i Finland för spridningen av den här sortens smittsamma sjukdomar?
Alltså, jag ska inte själv ta ställning nu till att om pälsfarmer ska existera eller inte, men jag tror att mycket kan göras för att förbättra smittoskyddet på de här farmerna så att de inte ska utgöra då en folkhälsorisk i framtiden.
Mm. Hur mycket hjälper det då att man nu slaktar 80 000 minkar? Är det här en effektiv åtgärd?
Jag måste säga att jag ser inte riktigt alternativet på vilket vis man annars skulle kunna försäkra sig om att bli virusfritt på de här farmerna.
Ja.
Och det är också möjligt att vissa djur kan bära på det här viruset så att de kanske inte får så stora symptom, och då är det ju liksom omöjligt att veta i populationen att om det där viruset fortfarande cirkulerar där.
Mm.
Visst kan man börja testa djur, men det är ganska krångligt att börja testa 80 000 minkar.
Och just apropå minkarna så har jag förstått att i synnerhet minken anses vara en risk för människan. Varför det?
Minkens luftvägar har strukturer som påminner om människans luftvägar. Och det gör att minken kan insjukna både i människans säsongsinfluensa och i fågelinfluensorna. Man tänker sig som så att ett fågelvirus som infekterar minken kan börja muteras på ett vis så att den smittar lättare till människan. Men så tänker man också som så att det finns en risk att en mink blir samtidigt smittad av en fågelinfluensa och säsongsinfluensan. Och då kan de här två virusen kombineras och det kan bildas virus som har egenskaper från både då människans egna influensavirus och fåglarnas influensavirus. Och de här följderna är man nog väldigt orolig för att det är fullständigt omöjligt att förutspå att hur ett sånt virus skulle bete sig.
Det här H5N1-viruset är ju inte ett nytt virus, utan det har ju cirkulerat redan i flera år i olika länder. Men vad är det som gör på något sätt läge nu värre?
Ja, man antar faktiskt att det har cirkulerat i över 100 år, olika linjer av den. Den här linjen som vi nu talar om, så den uppkom någon gång 1996 ungefär. Och den spred sig då i Asien och kom via flyttfåglar även till andra kontinenter. Och nu den här specifika linjen som har orsakat de här epidemierna i Finland, så det är ett H5N1-virus som har reassorterats. Alltså de har blandat sig med måsarnas virus och därför har de också förflyttats till de här måspopulationerna. Och i och med att måspopulationen har lite annorlunda ekologi ändå kanske än fåglarna, så har de också spridits hit till oss och orsakar alldeles en annan typ av sjukdom hos fåglar än vad de tidigare har. Så att vi har nog liksom redan flera år tillbaka sett att det har hänt stora förändringar i det här viruset och många länder har ökat sin beredskap, också Finland, nu före de här epidemierna. För att man har sett att det händer saker med viruset som kommer att vara svåra att förutspå.
Skrattmåsen pekas ju nu ut som boven i dramat. Men hur mycket är den här epidemin egentligen människans fel?
För det första så är skrattmåsen absolut ingen bov, utan jag tror att skrattmåsen är det största offret här.
Mm.
Vi vet inte ännu säkert på vilket vis de här smittorna har spridit sig vid pälsfarmerna. Vi vet med mycket stor sannolikhet att vildfåglarna är den här källan till epidemierna. Vi ser att det finns väldigt, väldigt liknande virus bland fågelpopulationerna och de här djuren på farmarna. Ibland till och med alldeles identiska virus. Och vi ser att det här viruset har haft en möjlighet att komma till de här farmarna i flera separata situationer. Men sen huruvida människan har påverkat spridningen på olika sätt, så den bilden är ännu lite oklar.
Mm.
Men det som vi vet nog är att där finns ju väldigt mycket virus på de här farmarna och det där varenda djur nu knappast har blivit då smittat av en vildfågel inte, utan att de här smittade djuren producerar ju själva en hel del virus.
Precis, och då ökar risken för att det här viruset muteras. Och jag tänker på det här liksom att det här viruset känner ni forskare till sen förut, men ändå har det förändrats och beter sig nu på lite oförutsägbara sätt. Så vad vet man om virusets pandemipotential, det vill säga hur snabbt det kan spridas och muteras?
Det som vi vet nu är att det här viruset så är fortfarande ett fågelvirus. Det beter sig fortfarande som ett fågelvirus. I vissa enstaka fall har vi sett att det har uppkommit sådana här mutationer som tyder på att det har börjat adaptera sig till däggdjur, och de mutationerna så följer vi upp väldigt noggrant. Det som vi vet är ändå det att för att ett virus ska bli ett pandemiskt virus så måste det ske ganska stora förändringar i det, och det måste uppkomma mutationer i olika delar av virusets genom, och det sker ju inte hemskt lätt. Det här viruset måste lära sig att smitta via luftvägarna som droppar eller aerosoler, vilket kräver flera mutationer, och så krävs det också andra typer av anpassning också för att den effektivt ska kunna både sprida sig och smitta.
Om jag förstått det rätt så kan fågelinfluensan liksom utnyttja vanlig säsongsinfluensa för att sprida sig bland människor. Betyder det här att liksom läge hotar förvärras senare i höst eller under vintern, precis som med coronaviruset när influensasäsongen sätter igång?
Alltså, teoretiskt sett så är det möjligt att två influensavirus reassorteras på det viset att en del av säsongsinfluensans genom skulle då bli inkopplat i fågelinfluensan. Och det är väldigt svårt att förutspå den här risken för det här och liksom huruvida det där viruset verkligen skulle vara kapabelt att sprida sig i människopopulationen. Men man ser den här teoretiska risken och det där, därför anses det nog att det där är viktigt att få de här epidemierna stoppade i god tid före influensaepidemin sätter igång i höst.
Ännu känner vi ju inte till något fall här i Finland där en människa skulle ha smittats av fågelinfluensan, men det har tidigare hänt i andra länder. Så hur farligt är det här H5N1-viruset för människor? Vet vi?
Det som vi känner till från andra delar av världen, var det har rapporterats humanfall, så är att det handlar ofta om personer som har antingen jobbat med fåglar som har fått smittan, eller att de har deltagit i det där i slaktande av fåglar som har fått smittan. Och den här exponeringstiden har då liksom varit ganska lång. Att hemskt lätt smittar den nog inte.
Men vad borde då sådär mannen på gatan, eller ska vi säga mannen i parken och i butiken, tänka på? Är det liksom fortfarande tryggt att äta kyckling, och hur är det till exempel med bajs från alla kanadagäss som fyller våra gräsmattor och stränder? Kan det här sprida viruset?
Vi har ju inte haft några smittor i våra fjäderfäbesättningar, så på det viset är det riktigt tryggt att fortsätta använda hönsprodukter på samma gamla vanliga vis. För att människan ska få smittan så måste det viruset komma djupt ner i lungorna, och det sker ju inte hemskt lätt. Inte.
Just det.
Att det där för stora allmänheten, så säger jag inte att den här risken nu skulle vara på något vis stor att få en smitta. Men jag förstår att folk är väldigt fundersamma, och speciellt när man ser döda djur.
Mm. När jag lyssnar på dig så låter det som att situationen är under kontroll. Men vid det här laget borde vi veta mer än väl att man inte heller ska underskatta ett virus förmåga att mutera sig och sprida sig på nya sätt. Det här vet vi från coronapandemin och spanska sjukan som slog till mot hela världen för 100 år sedan och dödade tiotals miljoner människor var också ett fågelinfluensavirus. Så hur ser det ut med vår beredskap? Klarar vi av att förhindra att lokala epidemier blossar upp till globala pandemier igen?
No, vi gör nog väldigt mycket samarbete, olika aktörer i Finland och internationellt nu för att se till att den här risken ska hållas låg.
Men jag menar, trots all kunskap, allt samarbete, alla redskap vi har idag, så verkar varje nytt virus vara lite av ett mysterium eftersom det förändras. Så är liksom ett sån här worst case scenario det att de österbottniska pälsfarmerna i värsta fall kan bli Finlands version av den här ökända kinesiska marknaden i Wuhan om vi inte tar det här på tillräckligt stort allvar.
Alltid när ett influensavirus börjar sprida sig i en ny population så finns det ett litet frö för en ny pandemi. Men det är bara ett frö. Till skillnad till Wuhan så känner vi ju till det här viruset. Vi har följt med det här viruset länge före det har orsakat de här epidemierna. Vi har en god beredskap och på det viset så vi har ju mycket bättre uppfattning om vad det är vi handskas med. Och så att vi är mycket tidigare nu här i farten med interventionerna, och även coronapandemin har ju lärt oss många saker som alla olika aktörer och myndigheter säkert har analyserat väldigt noggrant, och på det viset tror jag att beredskapet är väldigt mycket högre än för 3 år sedan.
Erika Lind, specialforskare vid THL, tack för den här viktiga lägesanalysen.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Johannes Taberman, Ami Lassila producerade och Risto Salonpää skötte tekniken. Fortsätt lyssna på oss och favoritmarkera oss på arenan där du också hittar alla våra andra avsnitt.